Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
God dag, Jakob Ökvist. Det är ju kul tycker jag när Freakshow ger ringa på vattnet.
Ja, hur tänker du då?
Ja, när vi började så var vi ju ganska unika med just den här USPen. Folk som analyserar nöjesnyheterna på ett litet nytt sätt, tar ett bredare grepp, sätter det i ett samhällsperspektiv, ett större samhällsperspektiv.
Ja.
Nu ser jag här i veckan att det har öppnat en ny podcast, en Aftonbladet podcast som heter då, den heter Paparazzi. Podden som tar upp aktuella kändisnyheter. Det här är ju precis vår podd alltså.
De är och tassar i våra våtmarker.
Det är en tjej då som heter Michelle som har Michelle Hallström och säger: vi kände att det saknades en podd som både granskade och skapade underhållning av kändisarna. Man kan ju se dem också som makthavare inom populärkultur, och då startar vi den här podden. Jag skulle vilja få tag i Michelle, och jag ska inte säga ställa henne åt vägen, men kanske ändå
ringa upp.
Alltså, vad heter det här programmet som Aschberg har? Trolljägarna?
Ska du då ha ett case där?
Ja, att jag...
Vi har haft Messiah Hallberg med oss och nu ska vi knacka på oss Michelle Hallström.
Ja. Ja. Kan inte det vara...
Och du är med som bulvan då?
Ja, jag står bakom Aschberg.
Vi har också en sån podd!
Ja, ja. Jag tror att det kan vara... Det kanske är ett mildare case än vissa andra, men...
Det beror på hur man tar det. Det är din upplevelse vi ska lyssna på.
Ja, exakt. För de söker ju ofta upp liksom pedofiler och riktiga så här. Det är ju väldigt grovt, men det här är lite mer lättsamt kanske.
Men dock...
Ja, det jag är orolig för är bara om det blir liksom att den här konkurrerar då med oss. De avslutar här, får de frågan i Aftonbladet inför lanseringen: vilka är era favoritkändisar? Miley Cyrus säger hennes kollega Max. Och hon själv, Michelle, säger: vilka är din favoritkändis? Chrissy Teigen, så fascinerande. Hon är så ofiltrerad, öppen och transparent. Jakob Ökvist, har du någon favoritkändis?
Ja, det har jag. Ulf Brunnberg gillar jag.
Men då kanske vi skiljer oss lite ändå.
Ja, där just.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll: vem är popstjärnan som snuskar sig på badhuset?
Mannen som lär vara ordentligt välhängd har chockat flera personer. Inte minst på grund av att hans smekande sker helt ogenerat.
Carola har provat på livet som vanligt.
Ja, det är ju spännande faktiskt att få
äta tunnelbana nu.
Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
Jag vill ha någon
form av kort. Det har inte jag. Jag har inte åkt någon barn i Sverige på superlänge. Får man planka eller?
Och Messiah listar alla sina kärlekar genom åren. Det du håller på med, det är perverst.
Visste du ens vad det var?
Nej, jag visste inte, men jag fick ju gå och fråga mamma sen. Vi är live i Freak Show. Vi är en rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. För varje vecka så blir ni fler och fler, har jag läst i en undersökning någonstans. Jakob Ökvist, hur mår du?
Ja, Freakshow är bara förnamnet. Jag är, eller efternamnet, eller det beror på vad man har för namn.
Ja,
men jag, det här är Freakshow.
Ja.
Där är du, Messiah Hallberg. Här är Jakob Ökvist.
Ja.
Och så har vi med oss en rikande aktuell gäst.
Ja, verkligen. Aktuell just nu med sin egen hemsida. Här är han, John Wilander Lambrell.
Hej, hej. Hey. Kul att vara här i Freakshow. Jag brukar ju annars gästa den här paparazzi-podden. Som jag tycker är mer... Den känns liksom mer...
uppdaterad.
Ja, mer uppdaterad och handlar lite om... Ja, men bättre med nöjes och sådär.
Ja.
Kul att ha det här. Annars har man dig i Energy Morgon, dagligdags. Det var ett tag sedan du var här när vi hade... corona-instängning här, lockdown på Bauer Media där vi spelar in. Då satt du här nästan varje vecka.
Ja, de hade låst in mig här. Ja. Alltså, de hade tolkat det här lockdown lite annorlunda. Det var inte att man skulle låsa in gästerna. Det hade
lock
med mig.
In hade vi.
Lock in, ja. Ja, men kul att vara tillbaka.
I min prata idag så tänkte jag prata lite om Det var ju Adams födelsedag den här veckan. Adam Alsing skulle ju fyllt 52 år den här veckan. Mm. Och jag gjorde ett segment med honom på radion för ganska precis ett år sedan. Som faktiskt fick honom att börja gråta.
Jaså.
Ja, jag rörde honom till tårar. Han var väldigt förtjust i det. Så jag tänkte att jag ska liksom... ja, men ska man säga, inte reprisera det, men försöka återskapa det segmentet här lite längre fram.
Var det just tillägnat att han fyllde år?
Nej, men det var liksom, jag minns att det var precis den veckan där. Uh-huh. Och att det handlar om kärlek.
Ja, det är fint.
Jag rankar alla mina livskärlekar.
Du rankar dina livskärlekar? Ja. Och det fick Adam att börja gråta.
Ja, han var väldigt känslig, Adam. Ja. Och jag vill också säga att jag gör det väldigt fint.
Okej, okay. Ja, du har peggat upp det bra. Ja. Vi ska gråta då, det är det.
Nej,
som är tanken.
Nej, jag tror inte ni har samma emotionella bredd som Adam.
Ursäkta?
Jag tror att ni är mer robotar. Adam hade ju känslorna på utsidan.
Jo, men när du säger att jag kommer göra det väldigt fint, är inte det som att gå upp på en stand-up-scen? Hej, jag ska köra lite stand-up. Jag gör det väldigt kul.
Det kommer bli
väldigt roligt det jag gör.
Jag brukar ju gå upp och säga att jag är den bästa i landet.
Ja, jo, det är sant. Ja. Det är ju... Öppna med det. Snacka om att höja ribban för sig själv. Ja. Sitter den här ICA-handlaren där. Du får vad du vill säga.
Jakob Ökvist, vad tänkte du prata med då?
Jag har ett litet nöjes... En liten tävling som ni två ska vara deltagare i. Ja, det är bara ni här, vi har ju ingen publik.
Nej, inte, tyvärr inte tack vare på grund av, ska vi säga, corona, så har vi inte... Vår live-publik har försvunnit helt.
Ja, men det är en nöjesrubriktävling. Jag tänkte jag läser tre nöjesrubriker. Mm. Och så ska ni gissa vilken av rubrikerna som mest stämmer överens med den kommande artikeln.
Okej. Okay. Jag tror jag förstår spelreglerna.
Ja, jag förstår.
Alltså,
ja, jag fattar.
I två av fallen så har rubriken ingenting med själva artikeln som kommer sen att göra. Utan det är bara liksom en clickbait.
Ja, okej. Okay.
Men Saja Hallberg, du har ju jobbat på tidningen.
Ja, ja. Ja,
du är journalistutbildad.
Just, precis.
Det är inte alltid, om du skriver en artikel, aha, det är inte alltid du som sätter rubriken.
Nej, det är sällan. Aldrig nästan. Det redigerar han ofta. Ibland går ju till och med journalisten ut efterhand om det blir en Twitterstorm på någonting. För många idag i det slötänkta samhället vi lever i läser ju ofta bara en rubrik, sen går man vidare. Och så kanske någon rasar på Twitter, säger att Hanif Bali säger, vad är det här för jävla rubrik? Och sen får journalisten gå ut och säga, men i texten står det inte det här. Det är någon rubriksättare som bara vill ha en häftig ingång till...
Det är fan vad lätt att bara skylla på rubriksättaren, ja, ja, så fort någon börjar kasta skit på en.
Verkligen. Vilka är de här rubriksättarna?
Ja.
Men det är ibland, det kan man använda även i verkliga livet. Så att man kommer hem, så ligger man och man har sin älskare hemma, så kan då man som kvinna skrika, det är inte jag, det är min rubriksättare.
Jag vet ju också att de här
satt rubriken.
Ja,
på.
Men de här
satt rubriken på henne.
Vem som sätter på vem? Men alltså
det är de här rubriksättare som
satt på.
Det är
alltid bra rubriksättare i ryggen. Ja. Och skylla på.
Artikeln sen förklarar att det här inte alls som det ser ut.
Nej, jag förstår. Du har bara en sett klassisk rubriken. Undanflykt.
Ja. Jag har också varit med om när rubriksättare i realtid byter rubrik för att märka att den inte håller.
Jag vet, det brukar jag ofta.
Det stod någon så här, radioman jagade tjuvar i området. Det var en artikel om att jag jagade två tjejer som snodde några cyklar.
Ja, just det. Du sa att de snodde cyklar i alla fall.
Jag fick för mig att, men det kanske var deras. Ja, ja. Men då märkte jag att...
Du jagade två tjejer i kvarteret.
Jag jagade två tjejer i kvarteret. Ja. Det blev, och rubriksättaren satte helt fel. Nej, men då märkte jag att det höll inte. För att du vet, en artikel som folk inte klickar så mycket på, den sjunker
ganska
ju.
Ganska snabbt sjunker. Ja,
han var långt. Var inte jag med i tidningen idag, tänkte jag.
Vad ersatte de det med då?
Något helt annat. Sen var det liksom vild panik i villaområdet. Något så här. Och då var det en bild på mig. Och så hade de någon bild, gammal bild. Och så var det med lite andra kändisar som liksom spajsade upp det här. Och då klättrade jag igen.
Grys kompis jagade tjejer.
Han som står bredvid Gry jagar tjejer på kvällarna.
Men, jag tror jag förstår reglerna.
Ja. Nu när jag förklarat det så tydligt.
Ja, verkligen.
Det här kan bli en tv-show.
Ja, har du varit uppe på... Det känns som att dina prater antingen landar de i en story...
Att inte jag fick jobbet som Ica Ulf.
Ja, eller så landar det att jag säger, har du varit uppe med på SVT med den här programidén?
Och det,
vi får se vilket det blir. Mm.
Prins Daniels heta killträff med den unge stjärnan. Får ni ligga och bubbla lite? Ja. Ja. Nytt raseri mot Malou von Sivers efter TV4-skandalen. Ja. Eller då, känd popstjärna onanerar på badhus. Ja. Då är det alltså en av de här är ganska då, ja, det är ganska rakt upp och ner vad som har hänt. De är rätt tydliga. Det är typ det som har skett.
som står i rubriken. Två, jag tycker rubriksättan, vem det nu än är, vi vet ju inte.
Nej.
Men den har tagit i från tårna.
Okej. Mm-hmm. Och vad är
en ska bort.
Av de här rubrikerna?
Nej, en, hur fan var det nu jag tänkte den här leken? Ja. Jo, nu vet jag. En är sann. Eller en är, rubriken håller om man läser artikeln. Två, så är rubriken, märker man, nej, det var nog inte riktigt så.
Ja, okej. Okay. Så känd popstjärna som onanerar i badhus, då ska det vara
att Måns
Zelmerlöw onanerade i Åkeshovs
simhall. För annars är det ju bara så, om en, han har glömt sina badbyxor.
Ja, just det.
Och var med i Idol 2006.
Ja, men jag gissar på att den stämmer. Hur kan man sätta en rubrik på känd popstjärna onanerar i badhus på något annat än om det handlar om det?
Ja, det är sant.
Den känns direkt. Den känns som att om man läser rubriken, klickar in och så står det ingenting om en onanerande popstjärna, så blir man gravt besviken. Jag tror att det skulle vara en av mina största besvikelser i år.
Ja.
Och då har det ändå varit ett ganska år fullt av besvikelser.
Ja, det måste man, 2020 som många skriver.
Det här kan toppa allt.
Prins Daniels heta killträff med unga stjärnan. Är inte,
vad fan är en killträff?
Det är väl det här egentligen. Det är, man sitter är det här i podcaststudio och
fast pratar. Jag har aldrig sagt att jag ska på en killträff.
Nej.
När jag ska hit.
Nej, det är bara
att
göra.
Du säger till paparazzi-redaktionen, jag ska podda med ett annat gäng.
Ja, men jag ska podda med Sveriges hetaste nöjespoddare.
Ja, men nytt raseri mot Malou von Sievers efter TV4-skandalen.
Ja, men det kan ju vara vad som, alltså raseri kan ju vara liksom vad som helst. TV4-skandalen kan också vara
klassisk
lite vad som helst.
Kvällstidningsundersökning var väl på 90-talet någon gång, att ordet folkstorm som var väldigt populärt då på rubriker, det användes, tror jag, om det var, säg att över 5 personer hade hört av sig. Det var det, svenska folket rasar in folkstorm.
Då blev det liksom en löpsedel i Expressen.
Ja, folkstorm.
Mot Lorry. Ja, men så här är det. Prins Daniels heta killträff med unge stjärnan, det är då en mysig stund tillsammans, bara killar emellan. Nu visar det sig att prins Daniel har en riktig soft spot för höjdhoppsstjärnan Armand Duplantis. Kungligheten föll pladask under en spännande och diskret hanterad träff med den unga Adonisen. De har spelat golf ihop i somras.
Ja. Jaha, men det var en diskret arrangerad träff. Låter ju som en killträff.
Ja, det gör det.
Det är en men det här är ju ingressen.
Ja, jag förstår.
Sen när man börjar läsa så är det bara att de var ute och spelade golf på Öland i somras.
Och vad var rubriken igen?
Prins Daniels heta killträff med unge stjärnan.
Ja,
det kommer, jag fäller den.
Ja, den ryker i granskningsnämnden.
Malou von Sievers, där är det mer att det har kommit in. Hon har gjort en trailer där hon säger Malou von Sievers, programmet där folk får prata till punkt. Alltså många så här debattprogram. Mm.
Ja, man blir avbruten.
Belinda Olsson står och skriker och så sitter det folk, någon göteborgare i skinnväst.
Just det.
Och massa sån här Alexander Bard och ingen får prata till punkt.
Nej.
Hos Malou, där får folk komma och prata till punkt.
Just det. För Malou har somnat.
Det kan det vara.
Ja.
Men då har det varit så att på Facebook har folk skrivit, du ljuger, du avbryter visst folk.
Ah. Det var liksom, backfire.
Det är farligt att göra. Farligt att göra och lova något.
Ja, verkligen, sen håller man inte det. Okej, okay. Rubriken var?
Vad fan tog den vägen? Nej, jag har tappat bort den. Men alltså det var något helt
annat.
Det
var något
TV4.
Ja, men jag försökte börja gå över. Ja, men jag hade ju post-it-lappar för. Nu har jag en dator här. Det är helt det är omöjligt att hålla koll på alla.
Ja, men man kan väl säga att vissa offer har den här digitala revolutionen ändå fört med sig.
Men däremot då, känd popstjärna onanerade på badhus.
Där vill jag ha, där vill jag ha.
Ja, den klickar vi på.
Verkligen. Den kände popstjärnan är bejublad och känd för sina shower. Men nu avslöjas hans inre lustar. Ett ögonvittne brukar se sångaren besöka ett badhus i Stockholm. Det är märkligt att han ser honom. Alltså flera gånger i veckan. Där han tar några simturer innan han söker sig till herrbastun. Där sitter sångaren som är känd för relationer med tjejer. Oj. Sedan och tillfredsställer sig helt öppet inför andra besökare. Mannen som lär vara ordentligt välhängd har chockat flera personer. Inte minst på grund av att hans smekande sker helt ogenerat.
Alltså han bryr sig inte, det är som att han filar naglarna eller någonting.
Ja,
alltså,
men det är också någon slags brott väl?
Det finns ju folk som är betydligt avslappnade, eller mer avslappnade
Jag vet, men
än andra.
Är det så att han kan sitta och läsa en tidning samtidigt? Alltså att han är helt
med
så
ena
att,
handen då?
Ja.
Vad syftet med den intima privatposeringen är det nu många som undrar.
Är det många?
Men förmodligen rör det sig.
Är den om vi fem på baksidan av Aftonbladet? Vad säger du, Rutger?
Vad är syftet? Det rör sig om en lika exhibitionistisk som sexuell lust som mannen känner sig tvungen att projicera på andra. Det här tror jag journalisten har...
Kommer den här, vi pratade för några veckor sedan om journalistiken på just Stoppa pressarna.
Känner du igen?
Jag undrar om det är samma reporter som har skrivit den här.
Det låter Daniel Nylénskt.
Stoppa pressarna, jag misstänkte att det var...
Det var alla tre.
Outade de vilken popstjärna
det
var?
Nej, det är det som är så märkligt att de inte gör det. Jag vet också att... han pratar om pressetik också. Det gjorde vi när vi tog upp den här tidigare. Att han skrev nu i en ny artikel om Måns Zelmerlöw och Pau heta nätter. Då sa han, Stoppa pressen har valt av, på grund av pressetiska skäl, inte avslöja vilken typ av sexuella aktiviteter det var som Pau och Måns Zelmerlöw hänförde sig till.
Ja.
Så på grund av, så att, jag tror han har tagit till sig av vår lilla kritik som vi hade här.
Fint.
Ja, det var ju dumt av er. Då får vi inte, alltså inte veta vem onanisten är.
Nej, för att där hade rubriken rätt. Känd popstjärna onanerade på badhus. Allt stämmer. Vi vet fortfarande inte vem det är. Men 1-1 till er.
1-1, slutar tävlingen.
Ja, grattis.
Till vad?
Till vem?
Martin Stenmark.
Till ingen.
Eller vem det nu var.
Ja, men ett märkligt år indeed ändå detta. Det är väl många som har konstaterat. Men vi har ju på grund av allt som pågår, till exempel då inte längre en live-publik som sitter här och applåderar. Det är en effekt. Hur det då påverkar oss som artister. Men det är ganska många artister som påverkas, såklart, JVL.
Ja, precis. Jag har ju kollat lite närmare. Det är ju många nu, efter att regeringen har sagt att så här, nu ska vi gå ut och ge besked om hur många som får komma in på konserter och teatrar. De flesta svenska artister tycker det här är ju liksom... diffusa besked och så här, mycket kritik mot Amanda Lind, kulturministern och så vidare.
Det finns ett dansband som heter Casanova som har skrivit en låt, Mota Olle Grind, Amanda Lind.
Jaha.
Alltså det är som ett upprop att hon ska ta tag i det här, att rädda dansband Sverige.
Ja, exakt, men många artister hävdar ju också då att det handlar inte om att rädda oss. Mm. Sarah Dawn Finer bland annat gick ut häromdagen och sa i en artikel här, det handlar inte om artister. Hon hävdar då, hon kämpar för kollegor i kris. Hon har suttit i möten med näringsministern, inrikesministern och kulturministern. Men för Sarah Dawn Finer är det viktigt att betona att hon inte slåss för sin egen skull.
Nej.
Utan 90 000 personer i Sverige har sin försörjning på kultursektorn. Och det här är lite återkommande då, att det är inte för min skull, säger artisterna. Vi kan ju lyssna lite på vad Sarah Dawn Finer sa här i veckan om vilka hon kämpar för då.
Ja.
Vi samlar in pengar till tekniker, underleverantör, ljustekniker, ljudtekniker, stagehand, backline-tekniker.
Massa olika tekniker.
Jag tror nästan de börjar hitta på olika typer av tekniker.
Ja, backhand-tekniker tror jag inte finns. Det är någon tennisspelare.
Det är någon tennisspelare, ja. Jag vet inte riktigt vad en backhand-tekniker är då. Men sen så har ju ingen då missat någon av Gardells då 17 debattartiklar på ämnet i Expressen. Nej. Under hösten här.
Det är fascinerande tycker jag med Gardell. Alltså, de har ju varit relativt välskrivna och så. Men de är ju så fort det kom... Det är nästan, misstänker jag, att han har hemma förberett både positiva, negativa... Alltså att han har flera olika, beroende på vad presskonferensen säger. Så att Mark, vad gör du där inne? Och han sitter och skriver, det är bara
frenetiskt.
Han sitter liksom i ett hav av debattartiklar som bara viftar i vinden.
Ja, så fort... sa Tegnell, då blir det sjuan.
Ja. Ja, för att det så, går så snabbt. Det är blixtsnabbt, Amanda Lind står klockan 12 och håller på det blir ingen öppning. 12.02, finns det 17.04 från Gardell.
Just nu, ja. Gardell rasar.
Det är omöjligt att skriva så snabbt. Även om man sitter som någon slags barnarbetare med en pistol mot tidningen, så är det omöjligt att knappra så. Det...
Och,
han har bunkrat.
Nej, och han är ju lite inne på samma linje då som Sarah Dawn Finer. Han skriver då, jag läser från en av debattartiklarna.
Ja, det är inte för hon,
det är inte för hans skull som han vill ha då pengar och öppna teatrar, utan det är för andra skull.
Ja.
Och då skriver han i en artikel här, låt mig få berätta om Mattias. Mattias är en av Sveriges skickligaste påklädare. Ett specialistyrke som innebär att han i en stor produktion håller reda på hundratals blixtsnabba klädbyten under en föreställning. Så skicklig som Mattias är på det han gör, så har han alltid haft jobb. Sedan kom coronan och Mattias liv föll samman. Nu tvingas han lämna huset, liksom han har sålt bilen, liksom han nu säljer alla sina möbler för att få pengar till mat. Han säljer helt enkelt allt han äger, skriver Jonas Gardell.
Det var ju inte kul.
Nej.
Nej,
för påklädaren Mattias.
Nej, alltså om det är en riktig person som man antar att det är, förutsätter att det är. Det verkar ju sinnessjukt att hitta på en påklädare. Alltså då skulle jag välja ett annat yrke som inte låter så påhittat.
Avklädare?
Nej, men det skulle jag väl välja. Alltså om jag skulle hitta på någon som jobbar bakom scen, så skulle man kanske bara ta en en ljudtekniker eller
backhandtekniker.
Jag tänker om Jonas Gardell vill ha med sig den breda populasen, alltså mannen på industrigolvet. Om man berättar att det är synd om påklädaren.
Om man vill ha med sig folk som har fått gå från bruket i Timrå. Ja.
Ja. Så ska han inte nämna...
Stå upp för påklädarna.
Nej, jag är ju fel. Alltså, han ska ha tagit någon mer så här hands-on.
Ja, just det. Ja. Någon som sätter upp dekoren eller...
Han som målar dekoren.
Ja, men
Rolf,
men så här,
inte Mattias påklädan.
Existerar Mattias? Jag vet inte. Samlar Sarah Finer in pengar till alla utom sig själv? Jag vet inte. Det gör de säkert, eller hur? Det gör
vi
de hoppa, säkert.
Ja, men de brinner väl.
Ja, men det gör de säkert. Och kul för dem. Men den som ändå drabbas värst av alla i den här krisen är nog Carola. För hon har inte bara gått miste om då jobb, så som Jonas Gardell och Sarah Finer och backhandteknikern och påklädaren. Hon riskerar också att bli en främling.
Främling, ja. Alltså som sin egen
ironiskt.
Låt.
Ja, hon, det är så sjukt. Och det här är ju liksom, det är ingen annan som riktigt drabbas av det här. Jonas Gardell syns ju i Expressen varje dag. Ja. Men Carola riskerar liksom att glömmas bort, vilket är ganska obehagligt.
Hon står liksom fångad mitt i en storm.
Ja, och det här kan ju liksom pågå en evighet. Men hon har inte haft några gig.
Jo, fast kan hon inte se det lite som att hon är mitt i ett äventyr, nej?
Ja, nej men jag ska i alla fall säga var jag står. Och Carola har ju inte haft några haft några gig under den här perioden som alla andra. Och liksom kanske är det därför då Carola har hunnit göra saker som vanliga människor.
Ah,
det här är ju liksom lite nytt för Carola. Det gör hon inte så ofta. Det hände en gång för ett par år sedan när Carola skulle åka tunnelbana. Och det var ju liksom första gången hon kommit ut bland folk, känns det som. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät när Carola skulle åka tunnelbana för några år sedan.
Ja, det är ju spännande faktiskt att få
åka tunnelbana nu.
Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller kan du hjälpa mig? Det ska bli jättemysigt. De här dofterna, de känner man igen. De är sköna. Men vart ska jag när jag ska till Sergel?
Sergel, det är den här.
Ja, det är så.
Det är fyra stationer.
Ja, tack. Det var jättelänge sedan jag åkte tunnelbana. Men det är härligt.
Ja, det är härligt.
Ja. Och det är som att hon, jag kommer ihåg när jag var i Vietnam så åkte vi ett gäng vita människor förbi byar med fattiga barn. Så satt vi där och åt våra chips och tittade genom fönstret och dofterna och hej hej och
exotiskt.
Någon slängde en dollar, träffade någon i huvudet och sådär.
Ja, så var Carola då. Hon gick ner i tunnelbanan, inget kort och sådär. Och det var bara folk som betalade åt henne. Hon visste inte vad hon skulle och sådär. Hoppas det gick bra för henne i alla fall. Det här var ju ett par år sedan. Sen har det här då eskalerat under pandemin. Mm. Det vill säga att Carola tvingas leva som hos vanliga dödliga allt mer. Ja, det måste vara ganska jobbigt för henne. För en månad sedan då så åkte Carola till exempel buss med sin dotter Zoe. Och samtidigt som den här bussresan så la hon upp bilder och text då på Instagram när hon beskrev resan. Man fick följa henne på stories då. Hon skrev bland annat då: "Tänk att Zoe har fått mig att ta steget att åka kommunalt igen. Åh, som jag njuter av det. Glädjen att få se folk mitt i vardagen på väg. Det är lugnt och skönt just nu att åka kommunalt. Och roligt för både Zoe och mig att dela den här tiden och erfarenheten tillsammans. Ny upplevelse för mig med en sån modern buss." Mm. Alltså det var en sån här buss med plingtappar istället för sån här snöre och sånt man drar i.
Modernt, ja. Ja. Här var det grejer.
Så det var ju liksom någonting nytt då, Carola fick åka buss. Och nu i veckan då så var Carola ute på promenad på stan. Också någonting som liksom aldrig händer.
Det här är på grund av corona.
Det här är på grund av coronan. Hon liksom så här, hon kan inte göra sina julshower året om längre, så hon måste liksom ut på gatan som den vanliga mannen då. Och då hände både det ena och det andra. Bland annat då så skulle Carola gå över ett övergångsställe.
Det låter ju från mitt perspektiv en helt vanlig person som jag är då, som en ganska en utmaning som man ändå skulle kunna hantera.
Ja, det kan jag tycka.
Ja, men vi är ju vanliga då. Vi upplever ju övergångsställen ganska ofta. Men Carola vill ju undvika att bli påkörd då när hon går över övergångsstället. Ja, det är ju liksom lite av en utmaning. Men det som är bra då är att det finns ju system uppbyggda för det. Alltså trafikljus och sådär. Mm. Men det är inte lätt då om man inte varit ute bland vanlisar på länge. Vi lyssnar hur det gick för Carola då.
Ska vi se här så man inte blir överkörd av bilarna. Hur som helst. Var ju inte jag så laglig. Jag är på röd gubbe. Det blir spännande att se om jag kommer fram.
Hon gick direkt mot röd gubbe.
Ja, hon visste ju inte då att röd gubbe, då stannar man.
Just.
Och sen grön gubbe går man då. Så det är spännande att se om hon kom fram då över övergångsstället.
Ja, man är 50% där när man har chansar.
Exakt. Sen ska Carola gå till en park då. Rolamsovsparken här i Stockholm. Men hon lyckas istället hamna på en bro. Vi lyssnar hur det kan ha gått till.
Ju äldre man blir så känner man också att man... Nej, men nu hamnar jag vill inte gå här uppe.
Jag vill gå ner på Rålambshovsparken. Hur kommer jag ner dit?
Man hamnar fel. Man ska ju måla upp bilden om man inte varit där. Rålambshovsparken är en stor park i centrala Stockholm. Mm. Och så går det som en bro ovanför den. Liksom. Och det är där Carola och någon händelse då har hamnat.
Ja, och blir väldigt förvirrad då. För hon skulle ju någon annanstans. Men oroa er inte. Carola hittar ner till slut till en sån här då... vad kallas det nu för något?
Det var härligt. Nu kommer man ner i en sån här schysst park.
Ja, det är en sån här schysst park. Men det är kul att hon får uppleva en park då.
Verkligen.
Det är ju ganska ovanligt då. Men det kanske konstigaste och ovanligaste av allt på den här.
Hon får verkligen uppleva livet på nytt.
Ja, precis. Hon verkar ju också lite stressad över det. Ja. Och samtidigt som hon verkar tycka att det är lite kittlande. Men sen händer då tyvärr någonting som gör att hon kanske tycker att det här var lite obehagligt trots allt. För Carola väljer att stanna och prata med en av oss vanlisar då.
Jaha, mitt i steget.
Ja, och då visar det sig då. Han vet inte vem hon är.
Vad sa du?
Han vet inte ens vem hon är.
Är det möjligt?
Det är ju det som är. Och Carola tycker ju att det här verkar ju konstigt då, för hon träffar då honom utanför en butik. Och han, den här mannen då, verkar tro att Carola jobbar i butiken.
Ja. Värsta förolämpning.
Ja, verkligen. Vi lyssnar här hur det
lät. Lite riktigt bra butik.
Vilka du var här?
Du har firma.
Vilka du handla?
Ja, du jobbar här.
Nej, jag jobbar inte här. Jag var på möte borta där i Bonnierhuset.
Ja.
Ja.
Jag har mycket fin lokal. Mycket fin.
Ja, du är en fin lokal, ja. Okej. Okay. Jag satte mig bara och tog en liten paus där. Så glömde jag min rygga. Ha det gott, hej. Underbart. He didn't know that I was a singer. A singer.
He didn't know that I was a singer.
Men han visste inte att hon var en sångerska. Också att hon var tvungen att påtala för den här mannen som uppenbarligen pratade rätt knagglig svenska. Jag var där borta i Bonnierhuset, ja. Så att han ska bara ah!
Ja, hon var ju på ett möte i Bonnierhuset, jo, men inte på någon smutsig butik.
Han skiter väl att hon var i Bonnierhuset,
ja. Och också roligt att hon går därifrån, säger hon underbart, alltså, det var så underbart.
Hon
bjuder på den bara.
Jag minns ett tv-program som heter Ballar och stål, där en karaktär hette Messiah Hallberg.
Mm-hmm. Han var det verkligen en karaktär?
Ja, nej, det var du, ja. Någon var det, ja. Han gick runt och förutsatte att alla skulle känna igen honom för att han har varit med i tv.
Aha.
Och det var väldigt få som gjorde det, men det känns som att det här är lite samma...
Ja, precis. Men det här är ju inte något tv-program då, utan Carola går ju runt här på stan i verkliga livet då. Och han visste ju inte att hon var en sångerska då, underbart. Nej. Och det här kan man tänka sig, det kanske inte är så farligt att en kille utanför en butik då, en smutsig butik, alltså inte utanför Bonnierhuset då, utan utanför en smutsig butik, inte kände igen henne. Men det är bara början, för sen så behöver Carola då, helt plötsligt, efter 37 år, mitt under den här pandemin, ett ID-kort.
Ja, hur känns det här då? Nu busar vi lite, nu är vi på passenheten. Vi visar ju ingenting annat än att här fanns det varken det ena eller andra på Häggis. Men det var ju tur, hoppas vi får ordning på passet här. Och legitimation kan ju vara bra att ha. Alltså en sån här vanlig ID-kort. Det har jag inte behövt i 37 år. Jag tar och sjunger främling istället.
Ja, och sjunger främling istället. Det är så Carola identifierar sig på stan. De senaste 37 åren. Men nu går inte det längre. Tidigare har hon alltså då behövt sjunga främling för att identifiera sig. Men den här pandemin har gjort att Carola behöver ett ID-kort för att kunna visa vem hon är. Kanske blir det här ett nytt ämne för någon av Jonas Gardells debattartiklar.
Också en mörk bild man ser när man ska strax kliva på planet till Aten. Och så hör man bara, säg mig och säg mig.
Jaha.
Att det är gångbart i hela Europa.
Ja, hela. Och hur gammal är damen som ska in här på restaurangen? Främling. Vad döljer du för mig? Okej, kom in då.
Jämförelsevis med påklädda Mattias som har sålt hus, hem, bil för att ha råd med mat, så kan det vara okej att visa lägget istället för att sjunga främling.
Ja, men förstår vad ett ID-kort kostar? Och ja, köerna på den här passenheten och så. Nej, det är synd om Carola.
Det är ett lidande.
Ja, men jag tänkte då försöka återskapa det här som jag gjorde med Adam när vi gjorde radio ihop. Vi hade ett segment då där vi skulle välja ut lite musik. Vi skulle välja låtar, vi skulle spela dem och så skulle man ha en liten historia kring dem. Och då var temat för den morgonen kärlek. Och då listade jag helt enkelt alla mina kärlekar genom historien. Alltså från den första barnsliga förstagångskärleken till min nuvarande relation, och så gick jag igenom all sorg och smärta där emellan.
Var det mest glädje eller sorg?
Nej, men du kan väl få avgöra det själv. Ja. Det började ganska hårt direkt. Jag började nu då.
Ja, du, oj, du börjar
nu. Börjar det.
Ja, nu börjar det.
Utan att säga något.
Det här är en tjej som även... Du vet vem det är, JVL. John och jag, vi lärde känna varandra när vi gick i Karlbergsskolan i centrala Stockholm. Det var en lågstadieskola. Jag var 8 år när jag lärde känna John. Mm. Och ungefär vid den tiden så blev vi båda förälskade. Jag tror ganska många blev förälskade i en tjej som hette Cecilia. Hon var otroligt, otroligt vacker. Jag minns, jag vet inte om ni minns den där första kärleken, den där kärleken som var, den var väl ännu inte sexuell, ska man säga. Alltså, man hade ju inte kommit i puberteten. Så det var,
det var något annat.
Ja, det var någonting annat. Det var fjärilar i bröstet. Man ville bara, jag visste heller inte hur man skulle prata med. Jag visste knappt hur man pratade med någon. Så att jag,
ännu mindre Cecilia.
Nej, tjejer. Jag minns att jag dejtade ganska många tjejer. Eller man var ihop, som man sa då på den tiden. Man var ihop med många tjejer.
Ja, dejta sa man ju kanske.
Nej, det sa man inte. Men man fick, hade chans på massa tjejer. Men jag minns inte.
Man gjorde ju ingenting.
Nej, jag pratade inte med någon av dem. Nej, överhuvudtaget.
Det var väldigt platonskt förhållande.
Ja, det var det. Men Cecilia var då den här tjejen som alla ville ha. Och jag minns att jag, för att liksom få henne, så brukar jag ringa henne på kvällarna så där. Strax efter Bolibompa eller vad man tittar på. Så brukar jag bara ringa, för man fick ju klasslistan med alla nummer, så jag slog in 08 och så ringde jag. Och när hon svarade så brukade jag inte säga någonting. Jag fick tunghäfta, det blev så... nervös.
Det är för mycket.
Ja, jag var så kär och jag kunde inte prata med någon. Så att jag bara... Hon sa hej, jag heter Cecilia. Och jag sa...
Nej.
Oj, obehagligt.
Vad allt du fick fram.
Ja, och sen lade jag på.
Ah.
Sen lade jag på. Och det här pågick kanske i någon vecka eller någonting.
Nej, men
ja. Sen på måndagen då så ringer jag igen. Så svaras det i telefonen. Hej. Det här är... Helena, det här är Cecilias mamma som svarar. Är det du ifrån klassen igen?
Va? Oh,
du har ringt hit nu varje dag i förra veckan. Och vet du vad? Det du håller på med att ringa och stöna i telefonluren till min dotter, det är ett brott, ska du veta.
Åh oh, nej.
Och jag säger bara...
Du fortsätter stöna.
Ja, men jag har inget annat att tillgå
än stönet. Varför kunde du stöna så ung?
Jag kunde inte bryta brottets bana.
Nej, det var inte ett stön. Det var ju mer en förvirrad pojke som inte visste vad jag skulle säga. Det var inte ett erotiskt.
Ja, men det låter ju det.
Jo, jag vet. Så hon säger, det är ett brott du håller på med. Jag säger, och så säger hon, och jag kommer aldrig glömma det här när jag är 9 år gammal, tvingas utstå det här, och hon säger, det du håller på med, det är perverst.
Visste du ens vad det var?
Nej, jag visste inte, men jag fick ju gå och fråga mamma sen.
Mamma, vad är perverst? Varför undrar du det?
Det är tydligen någonting som jag är. Det sa Cecilias mamma.
Mamma är pervers. Åh, gud.
Men redan då förstod jag att det här med kärlek, det var...
Det är svårt.
Det var svårt. Det var någonting som man ville åt, för man förstod att det var något magiskt, men man visste inte riktigt hur man skulle komma åt eller ens hur man skulle kunna prata om det. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby. Every time you come around, come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call around. Sen var det Hanna.
Ja.
Hanna, nu var jag lite...
Var du äldre då?
Ja, då var jag äldre. Då var jag... ja, det var här var någonstans 12 år. Jag hade precis...
Sen var sexan här.
Ja, kommit i puberteten. Det var väl i sexan egentligen. Och nu började det bli mer än... ska man säga? Det känns ju nästan absurt att prata om när man ser sig själv som barn. Man ser bilder på sig själv vid den här åldern, så var man var ju ett barn. Men man börjar ju komma... Det börjar ju finnas någon slags sexuella tankar i alla fall. Alltså man vill göra andra grejer än bara ringa och stöna i telefonen.
Ja, du hade kommit från det oskuldsfulla,
oskuldsfulla stön.
Barndomskärleks uttrycket av kärlek, utan nu var du redo för tyngre grejer.
Ja, det är bra att du börjar i den änden i alla fall.
Ja.
Alltså, ja.
Nej, men det var, man kände i kroppen. Man visste inte vad det var. Jag minns någon lektion, vi satt och lekte med varandras fötter under bänken. Vi hade någon slags fotbrottning och jag minns
du och
bara,
Hanna?
Ja, och jag minns bara att det kändes otroligt kittlande. Det var ja, men du vet, första gången som man upplever den här någon slags sexuell...
Ett footjob.
Ja, fast med andra foten då.
Ja, just det.
Alltså men två nu, fötter som...
Men något elektriskt.
Ja, exakt. Och man hade aldrig upplevt det, så man visste inte, man visste bara att det här var jäkla härligt. Det här var ju på tiden också, jag hade precis fått MTV. Vad är det nu?
Nej.
Jag hade precis fått MTV och en låt som spelades om och om igen, det var ju Spice Girls från To Become One. Och det här var ju också en oskuldsfull tid, man hade ju aldrig sett porr eller någonting. Så att minsta kvinna som dök upp på ens tv som man tyckte var lite attraktiv. Spice Girls var ju här i lindarna sin karriär, de har precis börjat ta över världen. Den första skivan. Och de dök upp alla de här fem tjejerna. Man tyckte ju de var väldigt söta. Jag var ju 12 år gammal och man tyckte att de här var jäkligt... De sjöng bra.
Det var
bra,
någonting
de var,
som hände i dig.
Ja, verkligen. Så det här var ju någon slags soundtrack till den här perioden också. Och jag var ihop med Hanna redan i fyran.
Ja, det var ett långt förhållande.
Ja, men sen gjorde hon slut när femman började. För att hon var en av de här tjejerna som jag hade fått chans på. Mm. Och sen pratade jag inte med henne på ett halvår. Och sen kom hon fram en dag i femman och sa, vet du vad, jag vill göra slut. Och jag sa, men varför?
Vi har det ju så bra.
Vi har ju inte pratat med varandra på ett halvår. Och jag sa, nej men varför vill du göra slut?
Det var ju den längsta konversationen.
Ja, det var det.
Under det förhållandet.
Ja, så gjorde hon slut. Och sen blev jag då olyckligt kär i henne. Och jag försökte hitta sätt för att komma åt henne. Och jag tänkte ibland att nu tror jag att hon vill kanske ha mig.
Asså. Mm.
En gång så blev vi magiskt utvalda i en stor tombola i klassrummet. Det var två elever som skulle få åka iväg och cykla med polisen på sånt här cykeltest här. Trafikcykelpolis. Du vet vad, vad jag menar. Man skulle testa olika balansövningar.
Inblick i det gamla Sverige här. Jag har precis fått MTV och cyklande poliser och, vad fan, ja.
Ja, och då tänkte jag försöka, vi hade varsin cykel, jag tror vi till med fick två varsin ny cykel då som ett pris för att vi vann det här, Hanna och jag. Och då hade jag...
Det är inte slumpen.
Nej, exakt, inte slumpen. Och för att förstärka det så kom jag på att jag hade precis lärt mig det här med sexy talk.
Oj.
Sexigt snack. Och då sa jag att...
Hur lärde du det?
Nej, men det...
MTV. Kommer...
Nej, men då... Spice Girls.
Ja, då fick vi varsin cykel. Och en kvinnocykel går ju ner, den här pinnen i mitten. Den går ju ner. Uh-huh. Medan en mans cykel då klassiskt har ju kvar stången där i mitten.
Där pungen kan landa.
Ja, exakt. Och då kom jag ihåg att jag gick fram till Hanna när vi stod där framför cykelpolisen och sa att det är så sjukt, va? För att det ser ut så här med kill- och tjejcyklar. För att killar får ju ont av att få stänger mellan benen. Tjejer älskar ju att få stänger uppkörda.
Nej. Oj. Och så stönade du efter det.
Nej men hon
tjejer älskar.
Nej, ja, jag kanske alltså
får stänger.
Nej, men jag vet, nej men jag menar,
nej, men du försökte bara komma
ja,
med något.
Jag försökte, alltså,
ringde hennes mamma dig sen.
Nej, men,
nästa
nej, men
mamma.
Jag minns bara att jag sa, jag minns den här meningen att jag hade kommit på det här briljanta när jag sa cyklarna, tänkte jag. Hur ska jag föra in det här på en liten, alltså en
så att det pirrar till.
Ja, exakt. Och då tänkte jag att det här med järn och cyklar och stänger var liksom ja, en fast så här efterhand så
du
låter
det... Du var 12 år,
ja,
du får ursäkta.
Ja,
ja, du ursäkta.
Ja, jag tänker det. I alla fall, sen så försökte jag då få till det här samtalet, det här slutgiltiga. För man kan ju ibland försöka läsa mellan raderna, är hon kär mig, är hon inte kär mig. Så då skickade jag John, han som sitter där.
Ja, du fick agera wingman.
Ja, jag minns det väl.
Är det sant?
Ja.
Ja.
Nämnde du då att du hade dragit stångtricket?
Ja, jag har sagt att det gav ingen effekt. Hon verkade närmast äcklad.
Ja. Tror jag det.
Så vi tog oss hem till henne en dag utanför. Vi tog oss inte in till henne utan vi ringde på och så sa John då att...
Du skickade upp John?
Ja, men han sa då att han vill gärna prata med dig. Han vill gärna prata med dig här imorgon på fredag. Han har en grej han vill fråga dig.
En grej?
På fritidsgården efter skolan skulle han vilja prata med dig. Och hon sa, aha. Ja. Och sen då dagen därpå var ju väldigt nervöst. Hon hade på sig någon sån här lite stickad, mysig tröja. Och jag var väldigt nervös. Jag vågade knappt titta henne i ögonen. Det gjorde jag inte så mycket. Det tycker jag fortfarande är ganska jobbigt.
Pop the question.
Ja, men det jag ska fråga är... Eller jag det är ju egentligen... Det var jag innan jag var journalist. Men jag visste då att man ska... En öppen fråga. Alltså inte för...
12 år.
Ja.
Komma med en öppen fråga.
Ja.
Du ville sätta rubriksättaren. Fick sätta rubriken sen.
Ja.
Vad blev det för rubrik?
Nej, men så att John sen då dagen på fritidsgården, Birkagården, sätter upp det här. Jag sitter vid ett bord med tänt. Jag har tänt ett litet ljus. En sån här liten...
Shit, vad för förkommelse.
Ja, och så kommer hon dit, Hanna, hon är jättevacker. Och så sitter hon där och jag säger så här: hej Hanna, vad kul att du kunde komma idag. Jag har bara en fråga till dig. Ställer jag upp.
Rakt på sak?
Ja, men den är öppen då. Jag säger, är det någon? Det antyder det för sig. Alltså jag tycker att jag ändå är tydlig här. Jag säger, är det någon i skolan som du är lite kär i? Och hon tittar på mig och ler. Och jag säger, ja det är det. Det är faktiskt... det är en kille som jag är lite kär i. Och ja, nu känns det ju bra såklart. Nu känns det fantastiskt. Och så säger jag, vem är det då? Alltså jag spelar ju dum liksom. Och hon säger, ja det är ju Peter Hjelm i 6B.
Nej.
Han är ju så himla grym på innebandy.
Finner du det?
Och jag sa, vad sa du? Peter Hjelm. Och sen så bara sa han, har du några fler frågor? Jag sa, nej tack, det är bra.
Jag har två på dem frågad.
Det var bara den.
Och så gick hon ner då för trappan och fortsatte spela innebandy. Och jag minns hur jag gick hem och jag var för första gången i mitt liv helt förkrossad. Jag kommer ihåg att jag stod i mitt badrum och såg mig själv i spegeln. Och
ville vara Peter Hjelm.
Ja, ville vara då Peter Hjelm med sin lilla sån Per Gessle-frisyr. Och men sen så blev det inget mer med Hanna. Vi började olika skolor i högstadiet och... nej, hon flyttade sen till New York och jag tror hon blev jurist och hon är nu med ihop gift med en kille som heter Jeff. Så jag menar, vem blev vinnaren i det racet?
Nej, det var du.
Ja, det var jag. Och sen,
ja, Jeff blev vinnare.
Ja, och sen...
och framförallt inte Peter Hjelm.
Sen så var jag ju i New York, jag hyrde en lägenhet där några veckor för 10 år sedan. Och då drömde jag väldigt mycket om Hanna. Så mycket som att jag var övertygad om, nästan varje natt hade jag en återkommande dröm, att jag åkte till hennes sån studio apartment i Brooklyn som var väldigt så här rustik, liksom, väldigt mycket betong och att vi hade en affär där, att det var en sån konstnärsvåning.
Jeff var inte hemma.
Nej, Jeff var inte med i drömmarna och det var så verkligt och påtagligt att när jag sen återvände hem då till min flickvän i Stockholm så hade jag skamkänsla i hela kroppen för jag var övertygad om att jag och han hade haft en affär i New York.
I Brooklyn.
Och det här satt i mitt huvud säkert ett år. Innan jag sådär ett år senare försökte verkligen...
jag har inte gjort något.
Nej, exakt. Jag fick dissekera här. Nej, men vad fan, vad är det ens jag tänker med? Jag har ju inte smugit ut i natten.
Åh, den där affären i New York. Nej, det var ingen affär.
Nej, så då gick det upp för mig. Jag har aldrig sett Hanna sen
vi
sa
hej då. Starka känslor hon har framkallat.
Ja, verkligen. Men aldrig egentligen starkare känslor än den där dagen i november 1996 när hon avslöjade att hon var kär i Peter Hjelm och jag kom
ljuset.
Hem. Och så slog jag på MTV och så kände jag mig ensammast i världen. Sen gick vi vidare till Becka. Åh, det här var min stora tonårskärlek. Nu var jag väl 17 år när jag träffade Becka. Hon, jag har nämnt henne tidigare här i podden.
Aha.
Hon var en väldigt sexuell person. Alltså tidigt in i en sexuell person. Jag var väl, ska jag säga, jag var inte oskuld, men jag skulle inte beskriva mig själv som en sexuell person.
Skolans hingst.
Nej, det var jag inte. Kanske mitt
beskriver
eget...
du idag som en sexuell person?
Ja, det gör jag nog. En översexuell person. Men inte då.
Okay.
Ja, men det var inte...
Hon var redan stönade i tvåan.
Ja.
Det så fanns att mammor fick höra av sig och
de gjorde ju någon utredning och sådär. Ja.
Nej, men idag vet ni hur det är. Då får jag hålla kvinnorna borta som herrlösa hundar när jag är ute. Jag får vifta med benet såhär. Men då,
så var det inte då.
Nej, så var det inte då. Men hon var en väldigt sexuell person. Hon var fantastisk. Jag var direkt så hon hade en väldigt härlig humor. Hon skilde sig från många...
Var hon fräck?
Ja, det var hon. Många tjejer som jag träffade då i tonåren fick jag en upplevelse av att de skulle försöka vara så... charmiga hela tiden, gulliga, alltså de skulle vara, det var väl en produkt av patriarkatet kanske, att det var så tjejer skulle vara, men hon bröt med det där, hon var fräck, hon kunde liksom dra grova skämt, hon kunde prata om...
Dra en bra skit.
Nej.
Bara öppet.
Nej.
Dra i fingret.
Nej, inte så. Det är inte någon clown från Göteborg, utan hon är... Ja, men hon var härlig. Men hon var, det som, vi ofta hamnade i säng bredvid varandra och hon visste ju att jag var kär i henne.
Ja.
Men vi hade egentligen inte sex vid den här tidpunkten.
Utan... trots att hon var översexuell.
Exakt. Ja, det här var en del av frustrationen.
Ja, det måste jag...
ja,
För att, en 17-årig kropp.
Ja, exakt. Hon var ju väldigt tydlig med att hon hade inga, hon var, skämdes inte för sin sexualitet. Och varför skulle hon göra det? Nej. Det enda är när man är väldigt kär i någon och så ligger man bredvid någon som berättar om det, så blir det lite, jag kan tycka i efterhand kanske att hon lekte lite med mina känslor där då. Men det var fine, det får man väl göra. Så att till exempel när hon kom hem från semestern i Grekland, hon var alltid i Grekland med sin pappa på sommaren, så var det så här, jag frågade, ja, hur var semestern? Hon sa, vi börjar på Amorgos, den här ön. Så hur var Amorgos? Hon sa, ja, men det var med Georgios på husvagnscampingen.
Oj.
Det var Georgios där, han tog mig där på husvagnscampingen.
Det berättade hon helt öppet.
Ja, i sängen bredvid mig. Och jag sa, åh.
Georgios?
Och sen då, sen var jag, tog semestern vägen sen. Och sen blev det Paros. Jag sa, åh, det låter underbart. Paros. Och där sa han, ja, där träffade jag Panos. Nej. Panos.
Panos på Paros.
Ja, Panos, hon, ja, Panos, vi låg med varandra. Det fanns en dusch där på campingen. Och där hade vi sex.
Men det var en sån här revy.
Och där låg jag, ja. Paros, ja. Och sen sa jag, var det slut sen? Hon sa, nej, där åkte jag vidare sen. Jag och pappa, vi tog båten vidare till Korfu. Och så sa jag, Korfu, du behöver... Ja, det var Kristus. Kristus på Korfu.
Ja. Riktig öluff. Alltså.
Ja, och så sa hon, jag vet, minns att hon återkom hela tiden till det. Vad fint att vi kan ha den här härliga öppna vänskapsrelationen. Den här öppna sexhistorien.
Där man inte behöver liksom, ja, kärlek och sex förstör inget.
Nej, nej, utan att vi bara kan ligga här och berätta de här sexuella historierna för varandra.
Jag
kan
nära.
Ja, jag kan ligga här och berätta om de här killarna som jag har
du
legat
lyssnar.
Med. Och jag... Ja, kanske inte berättar så mycket om sex, men jag lyssnar och jag känner, åh, vad härligt det här.
Det
är friendzone, långt in i zonen.
Ja, det får man ändå säga, så jag fick ligga där och lyssna på den här erotiska novellen från Grekland med den här flickan som jag älskade och höra hennes historier om hur olika sexuella äventyr då utspelar sig med de här grekiska gudarna. Och man såg ju framför sig, ja men vad fan, det här var ju liksom januari. Man såg framför sig när hon berättade sandstränder, du vet, lite äldre, vältränade, mörkhåriga torsos. Jag var 17 år, det var januari, iskallt. Jag hade fnasiga läppar fulla med lepsyl, blek hud. Jag kände mig så långt ifrån Amorgos. Och Giorgio.
Och Panos.
Och Panos på Paros. Och Kristus också.
Ja.
De hade dig.
Ja, och jag minns att jag var så otroligt kär. Jag brukar, när hon gick hem så brukar jag ligga och dofta på kudden efter hennes parfym. Hon hade den här blåa Ralph Lauren, Ralf. Ja. Och den där, fortfarande idag när
jag... gillar du fortfarande?
Ja, jag vet. Ja, ibland när jag står på en konsert.
Doftminnet tar ju aldrig slut. Alltså.
Ibland när jag står på en konsert så kan det vara någon tjej någonstans i närheten som går förbi. Och så kan jag, då får jag flashbacks då till mitt 17-18-åriga jag.
Du längtar till Grekland.
En gång var jag på en villafest i Solna utanför Stockholm. Och då var det samma sak lite som med Hanna, att jag... till slut så får man ju nog, till slut blir man ju, till slut ställer man ju frågan, men du, nu ligger vi ändå bredvid varandra här och tittar på film och kanske håller hand ibland och sådär bredvid varandra, är det så att du har blivit lite, för hon var tydlig i början, jag är inte kär i dig. Och jag sa, nej, det vet jag tycker bara mysigt att ligga här och hålla hand och dofta på kudden och gråta när du går. Och sen så sa jag var ganska full, så till slut så fick jag ner henne där i något rum och jag, nej, men alltså vi var ensamma i ett rum, alltså jag drog inte ner henne i ett rum, men vi var ensamma i ett rum på den här festen.
Ingen fritzelgrej.
Nej, verkligen inte. Ändå så hade jag byggt en bunker och...
Du vet hur fort det går.
Ja.
Nej, men så var hon där och så sa jag, ja, vad är det så att du har blivit lite kär i mig, så kan du gärna säga ja nu. Och hon sa, nej, det har tyvärr inte hänt. Och jag minns bara att rummet började snurra, inte bara av spriten utan av att man kände bara hur allt föll ihop, hela ens värld föll ihop. Så jag tog bara min rock och gick rakt ut i en smällkall februarikväll. Och så gick jag då, för jag bodde på andra sidan Solnabron, och jag har aldrig någonsin, varken förr eller senare, tänkt på att ta livet av mig.
Men där och då, det är liksom fint.
Men när jag gick, de där, det är en ganska kort bro, men när jag gick de där metrarna över bron så tänkte jag i några sekunder, gud, nu gör jag slut på det. Nu hoppar jag. Men sen så insåg jag att, kämpa på, du kommer säkert bli en framgångsrik komiker en dag eller...
Ja, du kände det.
Ja,
men vi är glada att du inte tog steget, så att säga.
Men jag kan fortfarande, som sagt, när jag känner den där parfymen, den där Ralph bara blåsa förbi i doften av en konsert, så tas jag tillbaka till den där punkten när jag kom hem från Solnabron iskall, och så la jag mig på pojkrumsgolvet och så minns jag hur taket snurrade, och då satt jag på den här låten, fortfarande en av de sorgligaste låtar som har skrivits, som Obesvarad kärlek. Oh, the night here comes again. It's on with the jeans, the jacket and the shirt. How'd I end up feeling so bad for such a little girl? I
feel so good, but damn, it makes me hurt. I'm too scared to know how I feel about you now. Lost the energy, smile, see you around.
Sen var det Amelie. Amelie, eller som jag kallar henne, Amelie, för jag tyckte det kändes härligt. Amelie från Montmartre var på kartan.
Du kallade henne inte ens för hennes namn då?
Nej, men Amelie tycker jag är bättre än Amelie.
Jo, fast man kan inte, det är som att jag ska Jokup gillar jag mer, så det kommer jag kalla dig nu.
Ja, men du kan,
Jokup.
Ja, Jokup. Jokup.
Jokup.
Jo,
nej, ja, men så det, kan man inte bete sig.
Ja, men han tolkar henne fritt.
Nåväl.
Det här, vad tyckte hon om dig?
Nej, men hon gillade mig. Vi höll ju på. Vi var ju hot and heavy. Vi sågs ju ofta. Det här var under studenttiden. Alltså vi gick, det var under journalisthögskoleåren liksom.
Så hon, det var dina primes.
Ja, det, jag vet inte fan vad det var, men jag var i alla fall, vad kan jag ha varit här, 21-22 år. Mm. Vi började dejta lite grann. Det var en väldigt snabb romans. Vi visste att sommarlovet kom, sommarledigheten kom, så att vi hade några väldigt hetsiga veckor. Och jag blev ganska snabbt förälskad i henne. Mm. Jag tyckte hon var fantastisk. Hon hade också ett bubblande skratt, väldigt rolig och härlig. Och vi gick där uppe. Och jag bodde i Sundsvall då. Och Sundsvall är, om man inte har varit där, helvetet på jorden.
Jaha, oj.
Ja.
Det var man inte har besökt, nej, men eller man, bor,
nej, men på vintern i alla fall.
Men folk från Tjernobyl har varit i Sundsvall och sagt, "Va, ta mig hem igen." Alltså det är, nej, men det är en...
Jag vill tillbaka till nöjesfältet i Tjernobyl.
Ge mig en plats som andas liv med.
Det är nog glatt.
Ja. Nej, men den är, man kan känna sig väldigt ensam i Sundsvall.
Ja, men du var ju en student, hade inga pengar heller.
Nej, men den är liksom insprängd mellan,
du kunde inte göra stan.
Nej, och det fanns liksom ingen stad att göra på den tiden. Det här är 15 år sedan. Den enda fancy restaurangen i stan var en italiensk ställe som heter Il Barone. Den fick lägga ner för att, citat, intresset verkar inte finnas för den typen av restaurang i Sundsvall. Vad är det här för en snobbrestaurang? Ja, i alla fall. Så att jag blev väldigt snabbt knuten till den här Amelie. Och nu gjorde jag igen, Amelie. Och jag var väldigt kär. Sen gick sommarlovet och jag försökte återigen fiska. Jag sa, åh, kan det bli något? Vi visste inte, det var fram och tillbaka. Vi var intima, men vi var liksom inte, hon var inte, vi var inte ihop. Hon ville hålla det öppet. Förstår du?
Jaha, fast till och med där.
Ja, så sen då, efter sommarlovet, så var det vips. Min obesvarade kärlek, min olyckliga kärlek bara försvann i en handvändning.
Nej.
Jo, för att jag såg henne komma in första dagen då efter sommaruppehållet. Och då hade hon under sommaren
skaffat pojkvän.
Skaffat ännu värre.
Värre?
Skaffat
barn.
Dreadlocks.
Nej.
Jo, det försvann. Det var bort, alltså hon var inte mörkhyad, ska man säga, för då kan jag tycka att det är liksom en härlig grej att välja
hon
orden.
Hade liksom försökt hitta...
Nej, men då är det väl fine, det är väl många som har dreadlocks, men för min smak, när man kommer, hon var inte från något land.
Ingen Jamaica.
Nej, det var
reggaeton.
Du hatar kulturell appropriering.
Ja, det är därför, precis, exakt, bra John, tack för att du räddade mig ur den här gropen jag höll på att gräva. Nej, dreadlocksen var där, hon var på sommardag och kom tillbaka med en helt ny frisyr och sen vips. Så var min kärlek över. Jag har aldrig blivit tagen...
Så snabbt, du måste stänga av en kran.
Ja, men ibland när jag ser någon på stan som passerar med dreadlocks, så tas jag tillbaka till de där hetsiga veckorna i Sundsvall när jag och Amelie hade så himla kul, för hon hade mycket mer energi än mig. Det är svårt att tänka sig. Jag är ju ganska energisk, men hon hade mer energi. Och då, hon gillade olika kulturer, va? Hon brukade bland annat spela den här låten, Gasolina, och säga att den här tilltalar henne. Och jag sa att du är från Katrineholm, men det spelar ingen roll. För när den gick igång, då kände hon sig sugen på att bara gå ut och byta frisyr. Och sen är vi då framme vid min nuvarande relation. Som, vi har väl egentligen gjort allt, bockat av allt på kartan som man ska göra liksom. Vi har ju varit intima.
Jaha.
Ja,
du har ringt henne.
Check.
Ja, vi genomför samtal varje dag. Vi pratar i telefon. Vi har
smsat
varandra. Vi har köpt bostadsrätt. Vi har köpt bil. Vi har barn och allt sånt där. Och det har varit väldigt... från första stunden igen, väldigt hetsigt, man ska vara tydlig med. Jag är ju ganska svår att leva med, hon är också ganska svår att leva med, och vi är ganska upp och ner i humöret båda två. Det är liksom inte...
Det är som en Fellini-film.
Ja, men jag vet, John, du brukar ofta beskriva att du aldrig i stort sett har liksom öppna konflikter med dina partners.
Nej, inte sådana här skrikande bråk, nej.
Inte smälla i dörrar.
Aldrig
smälla. Rusa iväg, säga det här var sista gången, din jävla knäppskalle.
Nej,
nej. Och sen öppnar den och säger, nej, jag bara skojar.
Ja.
Nej, så. Jag är inte Peter Dalle, så nej.
Nej, men det har vi, alltså det har varit, ja men du vet, det har varit upp och ner lite som alla relationer, men man tjafsar, man säger någonting, någon tar ett av barnen och hotar med att de aldrig ska få träffa dem igen. Alltså ni vet, som relationer är.
Klassisk kärlek.
Ja, klassisk kärlek, upp och ner. Och så har det alltid varit, och det fina är ju, många pratar om så här makeup sex, det har jag aldrig riktigt förstått, just att man är så intensivt ilskna på varandra. Ja, och sen så övergår det i sex. Det har jag egentligen aldrig gett mig så mycket. Däremot så älskar jag de här stunderna när man först är, man har aldrig tyckt så illa om någon i hela sitt liv, men sen så plötsligt så bara skingras de svarta molnen, och så plötsligt så förstår man, om man påminns om varför man älskar varandra så mycket ändå. Det blir som en sån, det blir som en sån härlig, naturlig höghet på livet det där, att det, och det är så intressant när de där månen bara skingras, och så plötsligt så är det hela kroppen, man kan inte riktigt förklara det, men det bara känns i hela kroppen att just det, så är det
var det här,
ja, det är skrivet i stjärnorna att det är vi. Och jag kommer aldrig glömma, vi hade haft en sån här, vi skulle gå ut, vi var på Gotland, vi var utanför Visby, det var en sommar för 10 år sedan, och vi hade haft ett sånt där hemskt bråk som gjorde att hela vår planerade middag var, ja men den var förstörd. Alltså vi var tvungna att gå på en, vi har ju vänner och släktingar som bor på Gotland, så vi var tvungna att gå ut och äta middag med dem och sådär. Och de är väldigt förtjusta i lamm på Gotland.
Ja, det bästa de vet.
Ja, kom till oss och ät ett stort grillat lamm. Så hänger ofta ett lamm och så får man ta, och det är de väldigt förtjusta i.
Ja, de är kvar där.
Och det brukar vara trevligt, men just när man är arga på varandra, jag vet inte Jakob om du någonsin varit ute med din fru, om det har varit liksom lite tjafs, och så måste man ändå gå ut och göra någonting. Det kan ju ibland bli lite spänt.
Det är lite spelat.
Ja.
Man får låtsas vara i stunden och trevlig.
Ja, och vi är inte ens där. Alltså min fru, hon stänger av helt. Alltså hon låtsas inte ens. Hon tittar inte ens på mig.
Nej, okej. Okay. Så det är inget spelat. Det är inget spelat.
Nej, men det är alltså så, om andra sitter vid bordet så kan de skära i stämningen med en kniv. Alltså,
och jag vet att
det är ett uttryck. Men här kan man alltså använda lammkniven för att skära i stämningen.
Ja, så pass.
Vilken trevlig middag för de andra.
Nej, men det är det ju inte. Du har ju sagt ibland någon gång, John, att ibland när man kommer hem till oss så kan du direkt när du kliver in i lägenheten känna en isande vind som på vägen i Sagan om ringen, när man får tag i den här färska ringen, en frusen känsla i kroppen.
Ja, det känns som att man går in, alltså man tänker på den här Winter is coming, när man kommer in i den här Game of Thrones
avsnitt. Gå över den där muren.
Ja, jag har lärt mig att bara gå därifrån.
Ja,
ja, du vänder då.
Ja, jag vänder.
Ja, men vi är väldigt bra på att skapa den här stämningen, och det är så synd, för man, det är sommar och det är varmt och det är högsommar, och man tänker att nu skulle det kunna vara så härligt, och det borde vara härligt. För
det ser ut som att det är vykort.
Alla ingredienser är det här, men invändigt så känner man bara den här tomheten och ilskan och kylan.
Frustrationen,
ja. Så vi äter upp, vi tar med oss, vi har ett barn vid den här tidpunkten, och så sätter vi henne där bak, och sen så startar vi vår bil, och vi kör genom, det börjar skymma lite grann, det är ganska sent, så kör vi över de här vackra gotländska vägarna, och så går en låt på radion bara, och det är en live-version med Bruce Springsteen, och jag kan inte riktigt förklara det, men vi är tysta, vi tittar rakt fram, jag kör bilen, min fru sitter bredvid, men så på något sätt, jag kan inte, fortfarande till dags data kan jag inte förklara det, men någonstans så hör vi sången och förenas i att vi tycker den här sången är så bra och på något sätt känns som oss där och då. Så min hand obemärkt glider över till höger, och hennes vänsterhand glider också över till mitten av bilen, och så plötsligt när låten bara når någon slags crescendo så håller vi varandra i handen, och då har på bara några sekunder alla de där timmarna av frustration och alla de där mörka molnen bara skingrats.
Otroligt.
Och så sitter vi längs landsvägen på Gotland och är ihop igen och kära på nytt. Och det någonstans är ändå väldigt fint, tänker jag.
Det, är ändå... det var musiken som bröt magin.
Jag vet inte.
Eller skapade magin.
Jag vet inte vad som hände, men det var någonting. Och jag tänker att det där är, man vill uppleva det där 3 gånger i livet. Hoppas att vi har kunnat ge er några sådana magiska ögonblick. här ikväll i Freakshow.
Det tror jag.
Ja, det tror jag också. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa fredag, va?
Det är klart vi gör.
Ja.
Det gör vi om.
Ta hand om er.
Ha det bra.
Hej!
Hej!
Put on your best dress, baby. Darling, fix your hair up right. 'Cause there's a party, honey, way down beneath the neon lights. All day you're walking that hard line. Not tonight, you're gonna have a good time. I work 5 days a week, girl, loading crates down on the dock. I take my hard-earned money, I meet my girl down on the block. Monday when the phone calls time, I've already got Friday on my mind. When the whistle blows, girl, I'm down the street. I'm home, I'm out of my work. When I'm out on the street, I wanna walk when I'm out on the street. I talk the way I wanna talk when I'm out in the street. When I'm out in the street. When I'm out in the street, girl, well, I never feel alone. When I'm out and white, they cruise by, they watch us from the corner.